Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vad blir det för mod?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson!
Du kanske inte får lyssna och tänka så här, ah, vad förkyld du låter. Nej, jag har bara precis vaknat.
Så himla nu.
This is my morning voice.
Ja. Jag är till och med så trött idag så att jag kände att jag klantade av kaffe. Utan det blev te för mig.
Alltså det är starkt ändå. När man är så nyvaken att magen bara, nej, nu lugnar vi ner oss lite.
Hela kroppen, bara så här, när man tittar på kaffekokaren, den bara, nej. Mamma, nej, okej.
Okay. Den där känslan av att det är som att typ ge sig själv en middag precis då.
Ja,
alltså, verkligen. Du vet, det är skillnaden mycket mellan morgon och rösten. Nej, men vi gör ju det här nu, lördag morgon, därför att förra gången vi skulle spela in, nu känns inte det här som att det här har hänt längre. Men nej. Då spelade vi in hela ditt, hela första avsnittet när du berättar en lång grej. Och sen, vet du, började jag på bonusavsnittet och berättade det jag hade förberett länge. Och sen kom jag på, nej, men jag har ju inte spelat in något av det här.
Nej.
Så då...
Nej, du gjorde... och du hade redan varit så himla... Blå, blå. Alltså, jag glömde ju...
Ja, du glömde att prata i en mick.
Ja, efter vår toapaus i första avsnittet så glömde jag ju plocka upp mikrofonen från bredvid mig i soffan. Så jag liksom bara pratade rakt ut i luften i en kvart. Ja, det var
liksom en för slapp
stämning. Ett riktigt haveri.
Ja, så var det.
Det verkar så.
Så nu
provar vi igen när vi är 100% nyvakna. Då.
Jag kände verkligen så. Jag tänkte på det nu. Man köper, gud vad sjukt. För jag hade jätteångest liksom. Men nu kan jag inte ens förstå att det har hänt längre.
Nej, men det har
jag minns fan ingenting av ditt mod.
Nej, men fan vad bra. Jag hoppas att det håller
sig så. När jag tänker noggrant så har jag för mig att vi var i Dallas. But that's it. Det känns... men det kan också ha varit Amarillo.
Nej, det är Dallas.
Okej, skitsamma. Nej, men du ser, det är ändå jävligt hazy, så det känns superspännande. Hur är läget med dig annars?
Ja, du. Jag sover bra. Det är väl där vi är. Och det är svårt för mig att inte sova hela dagarna. Så ja, det är väl bra. Hur mår du?
Bra. Vi trodde ju liksom att vi hade covid och sånt där och satt i karantän. Men sen visade sig att Bettan hade feber av andra anledningar och Johan var hängig av andra anledningar, för vi gick hem testsvaren och det var negativt.
Jaha.
Så det var ju en sån jävla glädje att såhär, kunna gå till jobbet. Jag hatar ju att jobba hemma. Vidrigt. Så jag kunde gå till liksom, jobbet och Bettan kunde få gå till förskolan. Och, alltså, du vet, i början när man lämnar
är friska nu då,
förskolan
alltså.
Så är ju då är de ganska, eller det är väl kanske lite olika, men de flesta gråter ganska mycket när man lämnar dem, och det är ju jättehemskt liksom. Så jag vet ringt efter jag lämnat henne och så har de varit såhär, nej hon är jätteglad liksom, men det är verkligen det tar i hela mamma hjärtat att lämna henne på förskolan. Så nu hade hon varit sjuk också typ. Alltså hon hade varit hemma kanske 10 dagar, för först var hon magsjuk och sen fick hon feber. Du vet vad som var så här. Och så hade hon varit hemma i 2 dagar helt frisk, för det ska man ju vara. Så då när vi kom till förskolan så var jag så här, shit, nu kommer hon vara jätte ännu mer. Så att jag lämnade henne med nya människor. Men då när vi kom in så blev hon, alltså hon blev så jävla glad och började skratta och sånt. Så hörde jag så någon annan liten människa ropa, det är Betty! Och sen så slänger hon sig i famnen på en av förskolelärarna och bara är jätteglad. Så jag kunde gå och bara sket i mig fullständigt. Det var så himla, för hon hade verkligen saknat det. Ja. Fan, jag tycker det var tråkigt för alla att lyssna på. Men nu är det där var min lycka nu. Och det händer inte mycket i mitt liv. Nej.
Fan vad gosigt. Var det inte rätt jobbigt också? Mm. Dock. Att hon bara, nej. Bye bitch.
Nej, det var så skönt. För att den där känslan av att lämna henne när hon är så här, lämna mig inte, den är hemsk.
Mm. Alltså jag och Daniel har börjat spela ett spel, ett mobilspel mot varandra som heter Boggle with Friends. Det är sån här att man ska hitta så många ord som möjligt av massa bokstäver.
Ja, just det. Mm.
Och jag är tydligen sämst i världen på det. Och jag vet att jag är en dålig förlorare. Men jag visste fan inte riktigt hur illa det var. Alltså, fy fan vad jag blir. Alltså, det är också inte så här att jag blir irriterad eller sur, utan jag blir så himla ledsen. Alltså jag kan liksom börja gråta. Oh.
Nej.
Jo, för jag känner mig så dum. Och jag har väldigt mycket dumhetskomplex i livet, va?
Och du trodde att du hade hittat den killen som du ändå var smartare än. Så visade
Nej, det
sig.
Hade jag nog inte.
Nej,
men i alla fall jämnare, trodde jag.
Ja, okej.
Jag trodde att det skulle vara lite så här, varannan match vinner jag. Men
jag älskar
var 15:e match.
Det är så fint.
Ja, men det är så. Alltså, jag blir hellre det än
Johan också, jag blir ju arg. Alltså, ledsen är ju liksom, det är ju vackert. Det är ju liksom gulligt. Men jag kan ju i princip inte spela mot Johan. Vi får ju vara på samma lag.
Mm. Alltså jag kan också bli,
han är också en så snäll vinnare, men egentligen är det att vara en fittig vinnare.
Ja visst. Ja, men för att jag är en toppen vinnare alltså. Nej, jag skojar bara, det är verkligen inte. men för att jag blir så jävla glad, men sen så är jag också så här, ah, ja. Ja, men det är inte så, ni hade ju otur. liksom. Och då blir det ju alltså. Det vill man inte höra.
Nej,
man har otur. Ja. Nej, men ja, så det har varit en vidare vecka.
Du har lärt känna dig själv helt enkelt, och det känns fint.
Ja.
Att du delar med dig av.
Jag har gjort det, sen så hur det känns kan vi ju, det kan du ringa min psykolog och fråga om.
Jag gillar det jättemycket. Tack för det.
Mm. Och tack för i söndags när vi hade livesändning. Vi spelar in innan detta nu, som ni vet, det är lördag idag. Men vi får utgå ifrån att det går toppen. Man ska gå fel, snälla. Åh nej, nu sa jag det.
Vad sa du?
Jag sa, vad ska gå fel?
Jättemycket. Det känns kul, för det är som att vi har liksom glömt att påminna folk om att det här ska hända. Så det var många som reagerade med jaha, som alla visste.
Ja, det kommer nog inte vara lika många som tittar live den här gången, för vi har missat lite att hypa upp det.
Mm.
Men vad fan. Det ligger ju kvar sen på YouTube, så det är bara att kolla efterhand. Eller skit i det om ni inte vill.
Skit i det då.
Det blir trevligt.
Mm-mm. Det kommer bli bra.
Ja, men strunta i det då om det inte är något du vill. Jag har inte tvingat dig. Hallå?
Hallå, förlåt, jag råkade ta en klok kaffe. Precis. Jag trodde att du skulle prata längre. Det blev jättedåligt här.
Ja, du tänkte, här kommer en gubbe som kan tjata ett tag.
Jag planerade fel.
Men vi kör väl igång nu, va?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Vad blir det för mod?
Ja, och om du kommer ihåg så här... Du behöver liksom inte avbryta mig och säga, nej men detta har du redan berättat. För det vet jag att jag har gjort. Men vi kör. Alltså ni får ha lite överseende med om detta avsnittet blir lite konstigt. För vi har ju redan gått igenom detta en gång. Men skit i det nu.
Jag tror typ det blir bättre.
Ja, kanske. Vi har ju gjort ett genrep så att säga.
Exakt.
Skarpt. Jo. Jag hörde i förbifarten i någon podd eller i någon bok eller vad det nu var om någon mördare som hade typ eller någon typ random snubbe som hade blivit tokig, dödat sin fru, skurit ut hennes ögon och skickat till president Eisenhower. Är det en president? Ja, det är det väl. Och då tyckte jag det lät intressant. Så då tänkte jag att det tar vi. Googlat skiten och det. Inte hittat det. Varför är det omöjligt att hitta? Jag vet också, jag är jättedålig på att googla. Det är otroligt vad dålig jag är. Så det blev ett annat fall som har med ögon att göra. Så det kör jag istället, för det var jävligt intressant. Och det finns inte jättemycket om det vid första anblick. Jag har använt då Wikipedia och Murderpedia och lite små artiklar och så. Men sen så hittade jag en lång jävla artikel från Texas Monthly som skrevs 1993. Mm. Av Skip Hollandsworth.
Men det här, och just det.
Känner du igen det namnet, eller hur var det?
Ja, men alltså, för jag hade nu börjar jag ändå minnas, det var typ den sjukaste artikeln någonsin.
Ja. Ja, den artikeln heter See No Evil och jag kommer citera den. Och den är extremt respektlös mot personer som säljer sex. Så att beware. Iceberg right ahead. Det kommer ske. Men jag har tagit rätt mycket information från den, för den var ganska extensiv. Sen får vi väl, sen vet vi inte riktigt vad som är sant och inte. Men vi kör på. Okej. Den 13 december 1990, det är alltså Lucia. Alltså jag får så myskänsla bara jag tänker på Lucia. Jag ska sluta gräva ner mig i julkänsla.
Jag börjar sjunga Lucia-sången för Bettan, hon ska sova.
Åh! Gud vad gulligt! Jag har köpt julgranskulor.
Har du?
Ja, och de är så fina. Jag köpte typ så här gammelrosa med glittriga tigrar på.
Vet du vad jag tänkte säga? Jag tror de är säkert gammelrosa, för då det känns som att det är den färgen som ger dig mest känsla av.
Vad är det sant? Ja, det är det. Ja. Det är tydligen Millennial Pink heter den.
Heter den det?
Ja.
Fan vad kul.
Alltså inte på just julgranskulorna, men jag har hört det pratas om Millennial Pink för att alla millennials älskar den typ.
Ja.
Känner mig djupt ooriginell. Men ja. Jag sitter just nu i en morgonrock från Ullared som är gammelrosa och jättefluffig. Det är toppen. I alla fall, 13 december 1990 så hittas Mary Lou Pratt död. Hon hittas i Oak Cliff i Nej, nu sa jag fel igen. Jag är så trött. Hon var 33 eller 35 år gammal. Hon var välkänd för att sälja sex. Eller hon sålde sex och hon var välkänd i det lilla samhället. I Oak Cliff, grannskapet i Dallas. Så Dallas stämmer just bra.
Just det. Det var därför jag tänkte Amarillo. Jag vet inte varför, men för att det var de här små... Ställen.
Är det också ett litet i Dallas? Eller vad är det?
Jag vet inte, men jag tror att det är mitt klassiska litet ställe i södern.
Okay. Yeah.
Go to Amarillo.
Jag vet inte ens vilken delstat Dallas ligger i.
Ja, det ligger i Texas.
Okej, okay. Ja, just det. Bra, vilken känsla. Hon hittades liggandes på rygg En som bodde i grannskapet blev så horrified att han sprang in och hämtade ett blommigt påslakan att lägga över kroppen.
Det finns något lite vackert i det, tycker jag. Alltså, jag även om det är så här, don't mess with it, så är man så här, du vill liksom, det här var liksom för ont för dig. Så du vill säga.
Alltså jag tänker att det kan komma från två ställen. Antingen så kommer det från åh nej, gud vad hemskt, visa respekt för henne. Eller, alltså du vet att mina barn ska gå här snart, eller täck över det. Så det kan vara lite...
Ja, men båda de är ändå på något sätt från en beskyddar verksamhet som jag tycker är fin.
Det är sant, såklart. Mary Lou Pratts kropp hittades som sagt liggandes på rygg. Hon hade bara på sig en t-shirt och BH och de var uppdragna över hennes bröst. Hon hade blivit skjuten i bakhuvudet med en 44 kalibrig kula och så var hon svårt misshandlad. Och hon beskrivs ju då som en veteran prostitute i Texas Monthly. Hon,
sjukt.
Ja, bara där. Veteran, va? Vad är det?
Veteran nurse. Alltså kanske man tog hand om veteraner, men har du jobbat med det i 6 år så kallas det ju inte för en veteran nurse.
Nej, eller men det kanske stämmer bra whatever. Med veteraner i och för sig på det sättet att de ofta har svårt PTSD och varit med om fruktansvärda saker.
Ja, jo.
Som man inte ska behöva se eller känna.
Nej.
Hon hängde i alla fall på Star Motel i Oak Cliff som var lite ett hangout place för kvinnor som sålde sex. Och Texas Monthly skriver, alltså det är så mycket, fan vad ofta de skriver hookers hit och dit och polisen...
Det är så sjukt!
Ja, polisen kallade dem rakt av för whores och hit och dit. 93. Alltså
det är för, du vet när du sa så här, ja men för den här artikeln så här, varning, den är liksom rätt, den är inte respektfull mot, då trodde jag att det var den här gamla klassiska som man liksom, som jag ofta studsar på, som man vänder sig mot. Vad ska man säga i true crime erans med kvinnliga true crime erans Linda, att såhär mordoffer ibland bara hette she was a prostitute, men när någon inte var det så fick de ett namn, men annars var det bara där. Och så prostitute, som att man är det, man är inte liksom massa andra grejer, men det här är så verkligen 5 steg längre.
Ja, verkligen.
På skalan.
Verkligen. Det är så mycket ord som... alltså, det är liksom inte ens så här, polisen kallar de horor, höjer på ögonbrynen över det. Utan det var verkligen bara så, ja, jag säger som polisen brukar säga, horor. Man bara, va? Men va? Men va? Ja. så det kommer att citeras den lite bara för att ge en bild av vilket samhälle det är vi är i. Men ändå så pratade man ganska gott ändå om Mary. Att hon var inte som de andra hororna, vet du, hon var väldigt populär och omtyckt och sådär och så och liksom pratade om henne som en lite bättre, jag vet inte, en lite bättre sort, om man ska säga. Hon köpte inte så här sexiga kläder och sånt för sina pengar, utan hennes pengar som hon tjänade in, så att säga, gick till droger då. Det var väldigt mycket crack och heroin som var grejen här.
Just.
Så hon stod ofta tyst i sin hörna på Star Motel i sina tennisskor och jeans och en liten t-shirt, och när hon och sista kunden var klar för kvällen så brukade hon be dem köra hem henne till sina föräldrar, till hennes föräldrar, men inte till hans föräldrar, till sina föräldrar, till hennes föräldrar, där hon fortfarande bodde, och de visste inte vad hon höll på med, hur hon försörjde sig, så att säga. Det fanns inga vittnen, varken till mordet eller till dumpandet av kroppen. Det fanns inget mordvapen. Det fanns väldigt lite rättsmedicinska bevis. Inga fingeravtryck, inget uppenbart motiv eller någonting. Så det var ju konstigt. Jag kan också tänka mig att det inte var särskilt anmärkningsvärt. Även om det skrivs i den här artikeln att så här, visst, hororna blev ofta misshandlade, va? Men det var rätt sällan de blev mördade. Man bara,
alltså.
Säkert.
Ja.
Marys kropp kördes till obduktion och obducenten heter Dr. Elizabeth Peacock. Och jag älskar det. Jag vill också
vad heter hon? Jag hörde inte. Vad var efternamnet?
Peacock.
Peacock. Ja, det är så jävla snyggt.
Jag tänker mig att hon har lite så här fräcka örhängen.
Mm.
Och ögonskugga.
Papegoja öra.
Som Pelle Helgesson såg det. Röta glasöga. Marimekkotyg. Ja, men kan mycket väl bryta på finska. Hon såg i alla fall nålstick, gamla och nya, på Marys armar. Hon såg Playboy-kanin-tatueringen på hennes bröst. Och kulhålet i huvudet så här, vid en okulär genomgång. Liksom. Och sen så började hon undersökningen lite mer nära. Och då öppnade hon Marys högra öga. Och sen öppnade hon vänster öga. Och då såg hon att ögongloberna var borta.
Åh, just det.
Ja.
Jag hade liksom... Det hade jag... Jag tror jag hade blockat ut det.
Ja.
Åh, det var bara när du började med... Jag, nej.
Mm. Ja, de var surgically removed.
Så och, var det. Åh, vad äckligt.
Ja, och det är också så... Alltså man kan ju tänka sig att det skulle synas, men det var så noggrant gjort så att det syntes inte när ögonlocken var stängda. Det är så jävla konstigt. Det var inga märken på ögonlocken och ja, mördaren hade uppenbarligen tagit med sig ögonen när han stack.
Hade han gjort den när de var döda eller när de fortfarande levde?
Döda tror jag, men det står inte någonstans, men det utgår jag ifrån. Annars hade de nog gjort en större fuss om det.
Mm. För då tänker jag, för det måste vara så läskigt om man är obducent också, bara öppna ögon, alltså just att få den här tomma. Liksom, ja. Ja. Mm. Okej.
Okay. Åh, fy fan. Lite äckligt blir det nu. För det står då att this was not an operation taught in medical school, vilket man kan förstå. Så det var lite ovanligt att man kunde det lite till mans. Så, men den här mördaren hade då tydligen, han måste ha övat liksom på att ta en skalpell liksom och skära runt ögat och för att inte skada huden runt omkring. Och där är sex rätt så stora muskler som håller ögat på plats som ska av och en rope tough optical nerve, alltså rep, seg som ett rep är den här optiska nerven. Så den som har gjort det här, det var liksom inte första gången den gjorde det. Så de kollade med FBI's Violent Crimes Apprehension Program Unit och frågade dem, finns det möjligtvis några liknande fall i registret någonstans i det här landet? De bara, nej, det gör det inte.
Det är ändå att man blir alltså lättad när man hör det, även om det är så här, åh vad det hade kanske hjälpt just nu, men nej, men det känns ändå skönt att det inte är så här, vi har ett gäng som visar sig inte vara samma person, du vet, det hade varit
Det står också i Texas Monthly att polisen brukar så här vara väldigt stolta över att de inte låter deras jobb påverka dem känslomässigt på något sätt och saker som de stöter på där. Varför ska man tycka det är ballt? Så jävla fånigt. Ja, jag blev inte påverkad av att folk är döda och svårt misshandlade och missbrukare och desperat.
Alltså jag kan fatta att man ändå personligen kan tycka att det är skönt. Alltså man måste väl ändå på något sätt klara sig genom sina dagar så att säga. Men jag tycker att det är ballt, det är väl det är taken lite större för låter det som för mig.
Ja, eller hur? Men så skriver Skip då i den här artikeln så, men utredaren som heter Westfalen, han frågade sin kollega, what kind of person would want a girl's eyeballs? Och det låter så jävla, jag vet inte varför, men jag skrattar lite varje gång jag läser det. Som att han bara, det här måste ju vara en galen person. Man bara,
varför tog han inte pattarna?
Men alltså, det här är helt sjukt, för jag kan inte förstå det. Visst att man kan liksom döda en kvinna som säljer sex, men man behöver inte ta hennes ögon för det. Det är så bizarrt.
Vem tar en horas ögon?
Det är för konstigt.
Det är det som är det konstiga inställningen.
det var en polis som hette Regina Smith som tydligen hade en hade knack. Hon var väldigt bra på att prata med kvinnor som sålde sex. För att hon ville prata med dem och brydde sig om
nu
dem.
Nu minns jag att du har en bra återgivning av den här polisen.
Aha.
Ja. Ja, förlåt, vi kanske kommer till det. Jag ville bara säga att jag kom på det. Lovely okay. Police, Regina Men, Smith.
Ja, hon brukade säga att de här tjejerna bara, tell me girl, what are you doing whoring out here? You know you can make more money working at Burger King than you do here.
Den satte sig. Hon är som en karaktär i en film ju.
Alltså, ja, men det är också så jävla...
Jag, såhär, vad pratar du om? Men absolut.
Ja, men det känns lite Fargo typ. Jag har precis sett Fargo säsong 2. Och det är verkligen inte samma dialekt va? men det känns så aningslöst på något sätt.
Ja, det är lite
också
lite
som att ja, och om man är liksom crack addict och ska liksom komma in på Burger King bara, I heard I can make more money than I do than hooking. Can I get a job? De bara, nej, ut. Så det är det inte.
Ja.
Ja.
Girl, what are you doing this for? Well, it's a long story.
Girl, why don't you just go home, eat some popcorn? I do that. Hon gjorde också... en liten hookbook som hon kallade det. Som var ett litet fotoalbum med mugshots på kvinnorna som sålde sex i området.
En liten birdbook.
Fast då med lite så här små info, anteckningar och sådär. Det känns ändå väldigt fint att hon ville ha koll på dem och så. Och just det är också olagligt att sälja sex där. Just. By the way. Så det var därför det fanns mugshots på alla, typ. Och den här, en morgon så var Regina Smith inte särskilt överraskad att se Veronica Rodriguez. Som var en kvinna som sålde sex. Kvinna och kvinna kanske. Nu ska vi se. Hon var 26 år gammal. Då är man kvinna. Jag fick fram att hon var yngre. Det var hon inte. Och i vanliga fall när de såg henne så brukade Veronica ragga lite på Reginas kollega och bara så här visa upp urringen igen och bara, how you doing officer? men inte idag. By the way, vilket fruktansvärt jävla liv Veronica har. Alltså det, hon hade blivit gripen för prostitution flera gånger innan. Och en gång när hon blev gripen så var hon gravid i 9:e månaden. Och den bebisen föddes dödfödd. Och hon var... hon hade ett barn i alla fall, minst, i livet. Och den bebisen hade fötts in a whore motel down the road from the star. Så det var, ja, fy fan.
Så jävla mörkt också.
Men den här dagen så var i alla fall inte Veronica sitt vanliga glada jag. Oops, skoja. Men de såg i alla fall att hon hade ett sår i pannan som såg ut som ett skärsår. Och Regina frågade, vad har hänt med dig? Och Veronica sa, don't arrest me, I almost got killed. Och så berättade hon att kvällen innan så hade hon blivit upplockad av en torsk. De hade kört en bit söderut och han hade kört till ett fält och där hade han våldtagit henne. Och hon sa att det var en vit man och att han hade försökt döda henne men att hon hade lyckats rymma och sprungit iväg till ett hus där hon hade hittat en som hon kände. Som av en händelse var en som hon kände där som hette Axton Schindler. En vän till henne.
Så hon hade kommit undan liksom, men den här mannen hade försökt alltså jagat efter henne typ?
Ja.
Eller?
Ja. Våldtagit henne, försökt döda henne. Ja, jag tror att han hade jagat efter henne. Hon har liksom sprungit för livet.
Så mörkt också för att hon är tillbaka på gatan så här, typ dagen efter. Och bara, don't arrest.
Ja, visst. Verkligen. Skärsår i pannan. Bara, ja, men förlåt, det är inte mitt fel. Man bara, men va? Problemet med detta var att Veronica beskrivs som en notorious liar. Hon...
Det tycker jag är så himla hemskt. När någon är så utsatt att, så här, att de blir så här... Alltså, jag vet inte. Jag kan ju inte värdera sanningshalten i om hon är lögnare eller inte. Men jag får jätteont i magen av den beskrivningen.
Nej, och liksom tror fan att hon ljuger ofta för polisen. Om hon nu gör det. Det är inte så jävla konstigt. Men de säger att hon var känd för att köra sina pity stories. Alltså säga saker bara för att de ljuga ihop grejer bara för att de skulle tycka synd om henne.
Ja, eller så var det sant.
Ja, visst. Exakt. Så de trodde liksom inte på henne. Och det är för deppigt.
Men där skärsåret i pannan då? Ni frågade ju för fan själva.
Ja, eller hur? Vad har hänt med det? Ja, det här hände. Ja, du ljuger ju säkert bara. Du är helt knäpp. Och sen så 2 dagar senare så stöter de på Veronica igen. Och då sitter hon i passagerarsätet och i förarsätet i en lastbil. Och i förarsätet sitter en medelålders vit man. Och polisen går då för att fråga dem, jaha, hur var det här då? Eller något liknande. Och de ber om hans körkort, bla bla bla. Och det var då igen Axton Schindler som bor på 1035 Eldorado. Och
som skulle ha räddat, eller visst, det var han som hon sprang hem till.
Precis.
När hon kom undan.
Precis. Och när de står och pratar med dem så säger då Veronica till polisen, but don't arrest him, that's the man who saved me from the killer. Så de bara, jaha, säkert. och de kollar upp adressen och det låg inte i södra Dallas där Veronicas attack allegedly took place, utan det var i Oak Cliff, bara 5 minuters körning från The Star Motel. Och de tyckte också att mannen var lite weird, Axton. Han var ganska liksom ganska nervös av sig, pratade jättefort och han sa att han inte visste vad Veronica pratade om. Han sa att han har känt henne jättelänge och han skulle bara ge henne skjuts till ett motell. Han har inte skyddat henne från någon mördare. Han har inte ens haft sex med henne, utan han var bara en long distance truck driver doing her a favor. Jag fattar inte varför han inte bara, om de nu är vänner, varför säger han då inte? Ja.
Men de kanske inte är vänner på det där sättet som man är när man är schysst mot varandra.
Nej, det är i sig helt sant. Så Veronica ljög, tyckte då poliserna igen. Så de körde henne till fängelset för prostitution. Och så tog de in Axton Schindler också för hans obetalda parkeringsböter som de såg att han hade. Klipp till 1 år och 2 månader senare. Det är februari, den 10 februari 1991. Då heter Susan Petersons kropp. Hon var 27 år gammal. Hon sålde också sex. Hennes kropp hade också blivit dumpad i södra Dallas. Men det var precis utanför stadens gränser. Så det var Sheriff's Department som blev inblandade istället för Police Department. Mm. Men det var på samma gata som Mary hade blivit dumpad på. Hon var också nästan...
Det var en jävla lång gata då, eller?
Går... Det verkar inte bättre.
För den går då genom liksom stan och sen ut typ på landet.
Ja, och det här precis. Var det. Okay. Det blir säkert en landsväg.
Susan var nästan naken. I need the picture in my head.
Susan var nästan naken. Hon hade t-shirt på sig som också var uppdragen över hennes bröst. Hon hade blivit skjuten 3 gånger. 2 gånger i huvudet och 1 gång i vänster bröst. Det hade träffat både hjärtat och in i hjärnan då givetvis.
Det var overkill.
Ja, fruktansvärt. Det låg tydligen en clump of hair på hennes bröst. Ser verkligt. Jag vet inte om det var hennes hår. Jag vet inte.
Nej, det vet man inte.
Polisen som kallades till platsen hade inte hört talas om The Mary Pratt Killing. Så samma grej hände. Man undersökte platsen, man kollade kroppen, kroppen kördes till obduktion, polisen följde med, obducenten började standard kolla okulärt, bla bla bla, och sen öppnade patologen ögonlocken, först det ena, sen det andra, och det visade sig att båda ögonen var borta igen. Men obducenten hade i alla fall koll på att Dallas Police Department hade haft ett liknande fall. Så de kontaktades. Det är så jävla skönt att det inte bara så här, oh, det är två utredningar som är helt oberoende av varandra.
Oh,
så det kan ju pågå. Så då visste de att de letade efter en repeater. Tydligen ville de inte gärna säga seriemördare. Även om det verkade ju så.
Ja.
Och de ville inte heller att det skulle läcka till media för att det skulle bli en hel stor grej.
Och, ja, det blir så stor grej. Vi håller det inom familjen.
Ja. Men en anledning var framför allt tydligen att de ville inte att mördaren skulle bli nervös och börja plocka upp kvinnor från andra områden än just The Star Motel. Jag vet, alltså det är så... Ja, du hör ju hur det låter.
Ja, man är jävligt chill med liksom human bait. Ja. I den tanken alltså.
Verkligen. Det är liksom inte så här vi måste... Första tanken var inte vi måste gå ut till allmänheten och varna och kanske få in tips men bla bla, för att bla 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 så vi kan stoppa det. Utan det var så här, fast nu är det rätt lätt att hitta honom i alla fall nu när han bara mördar dem som säljer sex där då. Jättebra. Mm. Ja, det.
Ja, då slipper vi ju ringa till de andra ställena. Så.
Ja. Men de kom i alla fall på under en bit in i det här mötet att så här, just det, vi har en plikt att varna samhället om fara. Citat, even if it meant warning low dollar hookers.
Ja, just, oh, fy fan!
Ja, stod det i artikeln då.
Alltså. Even if it meant.
Ja, det är så grovt.
Otroligt. De är inte ens dyra.
Low dollar hookers.
Det är ja. Helt bizarrt.
Ja, vi får väl nästan låtsas att de är riktiga människor nu då. Ja, det är så jävla sjukt. Och så ville
man
då...
får sånt i kroppen. Alltså. Det är så himla bizarrt. Mm. Det är så bizarrt att skriva det. Alltså, du liksom, alltså, jag ska inte säga så här. Man kan inte alltid säga hur någon är på hur de uttrycker sig. Men det här blir så jävla tydligt att man bara, nej, jag kan skriva i en artikel helt utan att blinka.
Ja.
En mening som betyder ja, den där typen av vidriga människor vill man ju fan inte ha att göra med, men ja, vi får väl varna dem också nu när de håller på att bli mördade.
Mm.
Alltså, det är så
bizarrt. Det låter till och med som att han tycker att han är rätt schysst. Eller
ja. Ja, samhället kan väl finnas där också för er.
Och så ville de ju då framförallt ha ledtrådar. Så det var därför de också ville gå ut till media. För det fanns ju inga ledtrådar ÖHT.
Men så... alltså jag tycker ju liksom inte att det här låter som... Alltså, jag vet att det är det och det är bara tänkt att det var så. Att det är så 90-tal.
Ja. Yeah.
För hade det här varit en artikel från typ 50-talet så hade man varit så här, okej, okay, men så var det då. Men det här var ändå 90-talet.
Ja.
Modern tid.
Eller hur? Vi levde så. När det här skrevs. Det är så. Ändå... Tänk vad långt vi har kommit. Nu behandlas alla lika av polis och samhälle. Äntligen.
Ja, men det är fortfarande en grej. Jag menar bara att såhär, det är så otroligt grovt. Som att det känns som att man skulle behöva att det var såhär, precis efter andra världskriget. Mm, men då var väl alla lite...
Men verkligen, för det känns lite som att synen på folk som säljer sex är densamma, men det är hemligt nu typ.
Ja.
Alltså man är inte så explicit med det.
Nej.
Eller hur?
Nej, men verkligen.
Alltså av polis och... Ja.
Ja,
anywho.
Mm.
Ja, visst. Jag menar inte av mig.
Nej,
du och jag, vi ser ju så, på
det
dem bara, så.
Det är hemligt. Vi håller ju med.
Nej, men man är bättre på att dölja det nu, tror jag. Och klä in det i lite finare ord.
Ja.
Annars blir det ju ett jävla liv. På sociala medier.
Om man skulle erkänna att de inte är riktiga människor.
Man satte upp flygblad och så där och gick ut med info. Media frenzy ensued till polisens stora förtret. Och det blev ju skitstort såklart för att det var så jävla weird. Man bara, det är någon som har tagit deras ögon. Har ni sett deras ögon? Montro? Det sa de inte. Men så det kommer jättemånga
ring
samtal.
Ring om ni hittar ett öga.
Ja, släng ett öga på det här fallet om du fattar vad jag menar. Jag tror inte de sa det rakt av. Nej. Men det var ju det de menade. Och det kom in samtal från hela landet. Du vet hur det alltid blir med stora fall. Att man får in 40 miljarder i ledtrådar. Så det gav inte så mycket. Och det beskrivs också hur poliserna blev så skakade av det här fallet. För att de kände ju Susan Peterson, hon den här andra kvinnan, det andra offret. Och det står, she used to be the most beautiful white prostitute in Oak Cliff.
Asså.
Although her 5 years on the street had taken their toll, her once alluring smile had turned winter hard and her body had grown plump. She was still able to put on her brown go-go boots and denim miniskirt and pick up 10 to 12 tricks at a night. Alltså,
jag vet inte vart jag ska börja med det där.
Nej.
Jag vet inte var jag ska börja. Vad är...
Det är... hon var faktiskt rätt sliten, men hon brukade vara snyggaste vita horan i alla fall, och hon hade bruna stövlar. Alltså, va?
Att det är så här. Hon kunde få jättemånga kunder, så det var ju ganska, man bara, nej, men vad beskriver du för fruktansvärt?
Nej, men det är alltså,
en människa som 10-12 gånger per kväll, nej.
Nej. Nej, det är så. Jag blev så, fan, jag blev helt mörk på hela
insidan. Nej, men man vill åka tillbaka till tiden och krama henne.
Ja,
bara, här ska du inte vara. Mm. Kom nu.
Och hon beskrivs också som en fearless hooker. She threatened other prostitutes who tried to work too close to her corner. If the killer could get Peterson, then he could get any of the women.
Det, ja, men det känns skönt att hon var lite feisty i alla fall. Hon
hade... Ja, det gör det. Men det känns också hemskt att hon var tvungen att vara där.
Ja, gud ja. Vet du vad? Så här, allt med henne, whatever that may be, det är ju inte grejen. Det är tonen och sättet tonen, man pratar om henne efter. Och så här, alltså, jag tycker också att det finns något respektlöst i att uttrycka sig så om en människa som den här Skip absolut inte känner.
Nej,
förstår du vad jag menar, att det är så himla så här, jag kan ju skriva att she could pick up 10 to 12 tricks and but du vet inte, håll käften om henne.
Nej, men det var polisen som hade sagt detta.
Okej, då är det samma där. Du känner inte den här människan. Tyst.
Ja, det är vansinne. Och just det, när jag började läsa den här artikeln så hade jag inte sett att den var från 93. Även om 93 är ganska sent att uttrycka sig så här på, så är det ändå att jag bara, vad i helvete är det jag läser? Vad läser jag för artikel nu? Alltså, det är så sjukt, för den är superlång och grävande och väldigt noggrant gjort. Och så uttrycker den sig så, man bara, men aha, 93, okej, jag fattar. Och så är det ju amerikanska södern, så att de är väl 40 år efter.
Men tänk dig nu, alltså, att polisen skulle ens, om ett mordoffer, stå och värdera den personens utseende.
Ja, nej, det är vansinnigt.
En man blev skjuten i fan vet jag, Älvsjö i natt. Han var rätt snygg ändå. Han hade liksom lagt på sig lite de senaste åren, men ändå fortfarande rätt snygg. Men, och det är klart, han var finare utan skägg. Han har skaffat skägg nu. Men han hade fortfarande ändå kvar det glimten i ögat, och han kunde få rätt mycket tjejer.
Ja,
så det.
Ja, han kunde ändå ta på sig sina skor på kvällen och gå ut liksom och vara snygg, fast han hade blivit rätt tjock.
Ja.
Ja. Ja, det var
det.
Man försökte komma på lite olika teorier om motiv, såklart. Citat, maybe the killer had gotten AIDS from a prostitute and was out for revenge. Maybe he believed the old superstition that a murderer's image always remains on the eyeball of the person he kills. Maybe he believed a dead person's eyes would follow him forever. Or maybe the killer took the eyeballs to fuel some sexual fantasy. Maybe he wanted to eat them or cook them.
Det är så grunda liksom. Det är så himla så här, nej, men låt oss leka att det här är ett avsnitt av Criminal Minds.
Att de sitter på något möte och bara, han kanske hade AIDS, han kanske han kanske ville hämnas. Han kanske ville hämnas på kvinnor för att typ hans mamma hade gett honom en blick någon gång. Det finns ingen anledning att spåna på AIDS-motiv. Alltså,
I'm just thinking out loud here, but maybe.
De bara, varför gör
he
du
got
det?
Off okay. On the ice.
Jag gör också det. Själens spegel, har vi något på det? Det sitter som att de skämtspåna. Ögon, vad brukar man säga?
Är det någon
säga?
Som känner en kille som är så här, ni vet, kanske så här, tror att ögonen, det är själens spegel. Alltså att han säger det lite för mycket. Är det någon som känner någon sån?
Ja.
Carina, känner du
är det någon
sån?
Som, känner du någon kille som tycker han har fula ögon och vill ha snyggare ögon? För det kan vara det också. Han kanske vill ha dem. Förstår du?
Känner du någon som har AIDS? Vi säger så då. Vi börjar där.
Om jag säger så här. AIDS. Vad säger ni då?
Ja, jag gör en mindmap. Jag gör en mindmap på whiteboarden.
AIDS. Vi börjar där.
Oh, vad dumt.
Men det enda de tyckte sig veta i alla fall säkert i det här spånmötet, det var att det var en mördare som var ute och verkade sent på natten. Han var stark nog att släpa de här kvinnorna in i och ut ur en bil, och han hade surgical skills på något sätt. Han det är också så roligt. He also probably needed a well-lit room to do his surgery. Ja, han måste ju haft en hel del lampor då för att kunna göra det här. Det kan vi ju skriva in det med. En lampa i taket.
Does anyone know a guy with a lamp?
Jag tror vi ska börja med att kolla på vilka som har köpt 60 watts lampor istället för 40. För det kan ju tyda på något misstänkt då. Eller?
Nej. Electricity bills.
Ja, just det. Det måste gå en jävla massa el till att ha lampan tänd.
Det blir grova pengar varje månad för den typen av vattantal.
Ja, vi letar efter en man med AIDS och en lampa.
Åh, gud.
Okej. Eller kvinna. Kul om de är jättegenusmedvetna där. Eller kvinna. Det vet vi inte. Det kan vi inte uttala som. Det var också någon av poliserna som sa hell, maybe this guy is a whacked out doctor. Ja, tänka sig. Det var ändå helt otroligt, men de undrade sig den.
Kan vara en läkare. Det kan vara en vanlig person. Alltså.
Ja, hur sjukt den kan låta. Kanske inte ett träsktroll. Bara en månad efter att Susan Peterson blev mördad så hittades det tredje offret. Den här gången var det lite annat MO, men ändå. Det var 10 mars 1991 på Fort Worth Boulevard, som var ett annat hangoutställe för sexsäljare. Mm. Eller för personer som säljer sex. Du vet, jag vill inte säga sexarbetare, men du vet vem jag är. Det låg några miles från Star Motel. Så lämnade Shirley Williams Avalon Motel, där hon jobbade som en städerska på dagen och sålde sex på nätterna och kvällarna.
Fan vad trött hon ska vara alltså.
Alltså, skojar du med mig eller? En annan kvinna som sålde sex där såg henne lämna motellet, och hon berättade senare att Shirley hade på sig jeans och en gul regnjacka och verkade vara superhög när hon gick iväg längs med vägkanten.
Det var ju skönt för henne i alla fall. Ja, men alltså jag bara tänker, om man ska gå, ja du vet, bara, ja. Fly du från verkligheten, det tycker jag känns rimligt i sammanhanget.
Och så just att det är crack och heroin som det är det vanliga här, det är så,
ja,
då har man det fan så jävla illa.
Ja.
Om man,
crack är, det är så hårt.
Ja, verkligen. Tyvärr är det väldigt roligt att säga. Crack.
Crack cocaine.
Ja. Shirley Williams i alla fall hittades 6:20 morgonen efter. Hennes kropp hade lämnats i ett villaområde ett halvt kvarter från en grundskola mitt i Oak Cliff. Så barnen gick till skolan och kunde då se en naken kvinna som var liksom propped up mot trottoarkanten. Och när polisen kom dit så sa han utredaren Westfalen direkt, go look at her eyes and tell me if they are there. Ja. Och medical examiner gick dit, tittade under ögonlocken och såg att de var också borta. Och man gjorde en obduktion och den visade då att den här operationen var lite mer sloppy. Alltså den var lite mer slarvig. Det var alltså toppen av ett X-Acto blade, jag gissar att det är någon skalpell, man hittade en topp av det i skinnet liksom, så den hade gått av nära hennes höger öga. Men det var fortfarande inga vittnen eller inget mordvapen och inga fingeravtryck eller sådär. Och en grej var också att både Susan och Mary var vita, men Shirley var svart. Och det var ju out of the MO, så att säga. Innan hade man pratat en del om att den här mannen är ute efter vita kvinnor som säljer sex. Och då blev det liksom så att de svarta kvinnorna som gjorde det, de kunde få mer jobb. Så att de var lite så, hell, I'm not a white girl, woo! Liksom körde på. Yeah. Så att...
de var inte lika rädda, för de tänkte, det här rör inte oss. Liksom.
Ja, för en gång.
Det där tror jag. Liksom. Alltså, du vet, den här grejen med att så här, serial killers stay within their own race, eller så här. Det stämmer ju inte. Eller hur? Visst har vi haft många fall där det där bara är så här... Vad fan hittade ni den informationen i röven eller? Så i
mindset
liksom baserade på väldigt lösa. Du vet bara, jo men om man utreder brott i liksom en rasistisk miljö, så kanske de man lyckas lösa är de som är håller sig till det liksom crow laws, eller vad man säger, alltså att håller sig till sin egen sort, så att säga. Men
ja, jag vet inte. Ja, men eller hur, det är så himla skulle många ha undantag på det.
Ja, det blir så, precis. Det känns som en sån grej som ändå måste komma fram till, att det där är liksom ingen regel man kan hålla sig till.
Nej, eller hur? Det här handlar inte om att det är en man som hatar vita kvinnor eller älskar vita kvinnors ögon eller sånt där. Han hade ju också varit på Veronica Rodriguez om de nu hade trott henne. Eller hur?
Nej, men det är som att man också tänker att det här med rasism är liksom typ som ett naturligt tillstånd i den tanken. Det har alltid stört mig med det där. Alltså att det känns som att så här, och för det att vi delar upp oss enligt hudfärg, det är ju något som man följer även när det kommer till liksom djuriska weird-ass instinkter. Men nej, det är liksom, det tror jag inte. Du vet, det blir en så konstig inställning från början att man, ja, jag vet inte. Jag tycker det låter mycket mer rimligt att det kan vara lite hur som är det där.
Ja, jag tänker, det beror ju såklart jättemycket på vad man har för motiv. Eller om man letar efter någon kvinna som är likens mossa eller någonting. Men
oftast letar man bara efter någon som är tillräckligt utsatt så man kan få
exakt
tag på det.
Verkligen.
Mm. Ja, det var min fundering kring den där.
Det är regeln. Väl också det att man letar efter någon som är utsatt och kan lita på en.
Mm.
Och då kan jag tänka mig att det ofta är lättare för vita män att hitta vita kvinnor.
Exakt. Kanske liksom i en, men det är det jag menar, alltså att man hittar den regeln, alltså jag menar typ i Mind, de här i Mindhunter som ju är en spelserie men som är baserad på hur det faktiskt
är. Ja, John Douglas bla bla bla.
Ja. Så bara menar jag att så här, om man då gör den typen av research i den typen av rasistisk miljö där det finns ett främlingskap, så är det klart att man kommer se sådana tendenser. Men de är ju liksom inte normaliserade då mot de tendenserna som finns i samhället. Man kan ju inte...
Nej.
Oh, ja, hur som helst.
Anywho.
Klipp bort det här. Det var ju jätteointressant. Jag var bara tvungen att säga det.
Mm. Vadå klipp, nej, klipp bort? Är det tycker inte?
Nej, men gör inte det, det då.
Alla
det är bara när jag kommer på mig själv med att gå på om en grej. Oh, ja.
Ja. Så det var i alla fall ett avsteg från hans vanliga rutin, och så hade han, mördaren då, bytt plats. precis som polisen hade varit rädda för, så gissade man att det var publiciteten runt fallet som hade gjort att mördaren hade stuckit iväg lite, en liten bit från Star Motel och South Dallas Dumping Ground. Så nu hade man ingen aning om var han skulle kunna tänkas hit again. Shirley Williams hade hon hade blåslaget ansikte, bruten näsa, hon hade blivit skjuten i ansiktet och i huvudet, eller okej, i toppen av huvudet. Det är så fruktansvärt. Detta var ju då i början på 1991 i mars, och då de, alltså det blev ju värre och värre för de som sålde sex. De gamla kvarteren för dem var liksom en ghost town nu. Alla hade stuckit till någon annan stad eller flyttat ihop med varandra för att kunna skydda varandra och sådär. Mm. En kväll så åkte polis runt, cruising the area, och då såg de en kvinna som sålde sex som de visste om. Hon heter Brenda White. En svart tjej som var 17 år gammal. Citat, veteran of the neighborhood.
17 år.
Ja, veteran. Alltså jag blev så jävla, så äckligt. Jag orkar inte. Brenda brukade jobba själv på ett gatuhörn framför en kyrka. En bit bort från de andra som sålde. Och polisen bestämde sig för att stanna och liksom fråga om man inte kände till vad som var loose. Så de stannade, och det var då Regina Smith var en av de här poliserna. Hon sa, girl, don't you know there's a killer loose? He's now killing the black girls too. Och då svarade Brenda, well, I'm gonna get my black ass out of here. I just had to mace a man who jumped bad on me the other night.
Shit.
Och då frågade de lite mer om det, och Brenda berättade att för några kvällar sen så hade en torsk plockat upp henne i en mörk station wagon. Och hon hade gått in i bilen. Han var en husky looking, vad var det nu det betydde, lite sliten typ.
Nej, men husky är typ att man är lite stor.
Ja, just det.
Alltså, så här, jag tror att det betyder att man är
lite biffig, krallig.
Krallig, fast ja, liksom åt det mulligare hållet, om du förstår.
Ja. Husky looking white man med salt and pepper hair. Alltså mörkt med gråa hårstrån. Mm-hmm. Cowboy boots och blåa jeans.
Alla män i hela Dallas.
Jajamän.
Hela Dallas Fort Worth.
Han hade tyvärr tappat sin hatt. Brenda hade sagt till honom, let's go to a motel. Och han hade sagt, nej, jag vet en plats där vi kan vara. Och hon bara, nej. Givetvis inte. Det,
go Brenda.
Ja, visst. Så, speciellt inte en ny torsk.
Nej.
Ville hon verkligen inte vara med någon annanstans än på ett motell där hon, som hon kände till. Så hon sa till honom att släppa av henne direkt. Och då berättade hon att hans ansikte förändrades helt. Han blev vansinnig. Jätte, jättearg. Och plötsligt så i ett jävla rage fit så sa han, I hate whores. I'm going to kill all of you motherfucking whores. Och man bara, okej. Och han hoppade på henne, men då sköt hon pepparspray i hans ansikte, öppnade dörren och hoppade ut ur bilen.
Så stod det, så jävla bra.
Ja.
Mace. Att mace a guy.
Ja. Och då står det, breaking the heel of one of her favorite red leather pumps. Det är så jävla, i sammanhanget är det roligt att ta upp det. Men jag kan tänka mig att hon också tar upp det, för att det är så här, jag har mina jävla favoritskor. Kan jag bara få ha dem? Jag är 17 år gammal och har sålt sex länge. Beroende av droger. Nej. Kan jag bara få ha mina jävla förbannade skor?
Get out of my face, asshole. Nej, inte skorna. Men alltså, det är ju mörkt på så många sätt. Men jag kan bara älska att hon är så jävla så här. Att hon liksom, alltså hon blir attackerad och i röda pumps. ja. Som bara fightar sånt tillbaka och slänger sig ur bilen. Det är så jävla snyggt.
Ja.
Men det är också när man tänker på det och bara, ja, det här, där hände igår. Hon är tillbaka på gatan idag.
Mm.
Like, det är hårt alltså.
Det är, ja verkligen. Och hon börjar få nu sticka snart. Men först måste man ju liksom komma iväg. Ha råd att sticka.
Ja.
Och ja, de kom ju ihåg den här berättelsen då. De gick igen, poliserna, de gick igenom sina anteckningar lite. De försökte liksom komma ihåg allting som de hade fått höra av de olika kvinnorna som sålde sex sen allting började. Och då kom de att tänka på Veronica Rodriguez rambling talk about being raped, citat.
Men
grejen att det var nog ganska rambling för att hon hade hållit på med crack ett tag och virade ihop lite och hade ena gången som hon berättade om det var en vit man, andra gången var det en svart man, bla bla bla, det var lite olika uppgifter.
Ja, kan ju också det är bara respektlösheten hon, jag kallar det för just rambling och inte just beskriva det som incoherent eller vad fan som helst.
Ja, eller hur?
Man beskriver, ja. Ja, hur jävla coherent hade du varit själv då? Liksom.
Eller hur?
Hur jävla plus, hade man hållit ihop det i det läget?
Plus att hon är kanske skiträdd.
Ja.
Så hon kanske inte vågar säga. Hon kanske vet exakt vem det är. Men ja.
Och det blir så preaching här to the choir. För att, så man vet att alla våra lyssnare också reagerar på samma sak. Men man måste få, när man hör de här grejerna, få bara så här irritera av sig.
Ja gud, jag vill inte bara
rambling skit.
Och det här med att Axton Schindler hade varit med henne och räddat henne enligt henne, men inte enligt honom. Men de kom i alla fall på att så här, vad fan, vi måste ju fråga honom lite mer om det där. För att han kanske vet mer än vad han har sagt.
Ja, för det så han säger kan man ju lita på.
Ja, visst. Vi behöver en man. Har vi någon man här? Ja, en Axton Schindler. Det blir väl bra. Så de gjorde en computer check på Axton Schindler. De hittade hans adress, 1035 Eldorado, som sagt. Och när de kollade på ägaren av den egendomen så stod Fred Albright som ägare. De bara, va? Vem är det? Va? Var är Axton Schindler som bor där? Det står på hans körkort att han bor där. Och de sökte vidare på Fred Albright. Då kunde de se att han också ägde en... han hade också egendom på en gata som heter Cotton Valley. De bara, vänta nu, Cotton Valley, är inte det i samma neighborhood som liksom i södra Dallas där de första två offren hittades? Jo, men det var det. Vi kollar in den här Fred Albright lite mer. Ja, okej, okay, han är död. Okej, så vi fick en ledtråd på en död man. Och hade varit död sedan 86. Och detta var ju 93. Och efter ett tag så säger en polis, vänta, detta kanske hade någonting att göra med en man som heter Charles Albright. För att några veckor innan detta, nämligen, så var det en polis som hade kommit till stationen tidigt på morgonen och hade fått ett samtal från en kvinna som inte ville säga vem hon var.
Du, får jag bara säga en grej? Nu kommer Betty ut där hon har vaknat. Så jag måste byta location. Så om vi kan bryta här så tar vi upp det här om 2 minuter när jag har bara flyttat mig till sängen istället.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Grejen var att några veckor tidigare så hade den här polisen som sa det kommit till stationen tidigt på morgonen, tagit emot ett telefonsamtal från en kvinna som inte ville säga vem hon var. Hon berättade att hon hade varit vän med Mary Pratt, alltså det första offret. Och genom Mary hade hon träffat en man som hon hade dejtat ett kort tag. Och han var väldigt trevlig.
Som Mary hade dejtat?
Jag tror att det kanske är kompisen. The woman had been friends with Mary Pratt. Aha. And through Pratt had met a man whom she briefly dated.
Okay.
Det kan verkligen vara vilket som. Men i alla fall.
Ja.
Hon säger att han var väldigt trevlig. Men att han hade en märklig förkärlek för ögon. Och hon sa också att han hade X-Acto blades, alltså sådana skalpeller, på sin vind. Och polisen frågade efter den mannens namn och då hade hon sagt Charles Albright. Så de sökte på information om Charles Albright och då fick de upp på scenen född 10 augusti 1933, adress 1035 Eldorado.
Mm-hmm. Samma som
Axton.
Han
exakt. Okej, det är lite konstigt va? Inte för att man inte kan bo ihop va? Men va?
Men vad är det som pågår?
De såg också hans criminal record som jag kommer komma till senare. Men de plockade ut en mugshot som alltså då fanns på honom. På Charles Albright. Och han var ganska snygg, välbyggd man med lite grått hår, ganska så här angular features, djupt liggande mörka ögon. Det var exakt som Brenda White hade beskrivit, han som hade anfallit henne. Så polisen försökte hitta Brenda på hennes vanliga gatuhörna och fråga henne om hon kände igen någon av männen på de olika bilderna som hon fick. Så det gjorde de. Och hon fick ett gäng med mugshots då, som man brukar göra. Och hon pekade ut Charles Albright direkt. Och sa att japp, det är han. Han attackerade mig. Ett litet tag senare så gjorde de samma lineup med Veronica Rodriguez. Och när hon kom till den tredje bilden i ordningen som var Charles Albright, så började hon darra och skaka och var plötsligt jätterädd och sa att hon inte ville identifiera någon. Då löste polisen det så att de släpade henne downtown till stationen till ett litet förhörsrum, och den här Westfalen som var så här huvudutredaren, han liksom stirrade på henne. Okej, detta är så obehagligt. Westfalen stared with his icy blue eyes at the crack addicted Rodriguez began to shake again. Tears poured out of her eyes. She wouldn't look at the pictures laid out before her. Trying to control his anger, Westfallen took a different tack. Och då berättade han...
Control his anger?
Verkligen. Och då berättade han istället om de här tre kvinnorna, att de misstänkte att en av de här, att mannen som hade attackerat Veronica också hade dödat dem. Han berättade hur de hade blivit mördade, att polisen försökte få tag i mördaren men de behövde hennes hjälp. Och han sa, this is so easy, pick out the picture of the guy who assaulted you and we will get him and put him in jail where he can't hurt you. Och då tog Veronica långsamt och tittade igenom bilderna och tog Charles Albrights foto och identifierade honom. Visst, det är så jävla obehagligt att hon bara blev så jävla rädd så de släpar in henne till stationen och bara, nu säger du! Jag tror knappast att det gick så här snabbt för honom att kontrollera sin aggression.
Noll respekt för att hon liksom är traumatiserad.
Ja, är det så?
Utan bara, du är bara självisk.
För fan, Veronica. Ja, det är så.
Get your shit together, Veronica. Men skärp er.
Vansinne. Okej, Charles Frederick Albright. Han kom i... Okej, nej just det. Han var född i Amarillo i Texas.
Ja! Och, kolla! Ja.
Titta på
det
dig.
Det nämns.
Ja. När han var 3 veckor gammal så blev han bortadopterad av sin biologiska mamma till Dell och Fred Albright. Och Dell är alltså mamman. Dell stavas det, men jag tror att det är Dell. Mamma Dell var, alltså, i de flesta källorna så står det att hon var överbeskyddande och väldigt sträng. Så det var därför han mördade kvinnor. Typ. Det är som vanligt. Mm. Man bara,
den klassiska.
Ja. Fast den här artikeln hade lite mer att berätta om henne. Intressant. För det första så berättade hon då för Charles att hans biologiska mamma var en exceptional law student, 16 år gammal, som hade blivit tvingad av sin pappa att adoptera bort sin son.
Mm. Det är en bra origin story att ge sitt barn i för sig.
Eller hur? Det är väldigt fint.
Mm.
Dell var lärare och hon klemade bort Charles ibland. Var väldigt så här pampering och bara, du måste dricka getmjölk. Det är mycket bättre än komjölk. Så hon hade en get på bakgården och bara, åh, varsågod, din getmjölk, Charles. Och väldigt så här.
Men det var bra.
Ja, eller hur? Men det var också... Okej. Okay. Här står det ju som ett fruktansvärt exempel att när Charles var liten så klädde hon honom ibland i klänning och gav honom en docka att hålla i. Åh, nej.
Ja, just det. Det är ju klassiskt. Ja. Att det är så fruktansvärt. Ja. Mm. Det låter ju också fantastiskt att han får leka lite med det han vill.
Visst. Men hon bytte om och badade honom 2-3 gånger om dagen för att han inte fick vara smutsig eller dammig eller sådär.
Nu börjar det bli lite knas.
Och hon var väldigt rädd att han skulle röra vid hundbajs och få polio. Så hon, vid ett tillfälle så tog hon honom till Parkland Hospital, till poliopatientavdelningen, och tvingade honom att titta på patienter med polio. Och hon bara, you can spend the rest of your life here. så
det var ett jättekul fall med polio där inne.
Ja, jätte. Man bara, tjena tjena, jag är förlamad. Trevligt att du är här och kollar.
Men så polio var ju verkligen så himla... Min farbror har polio och Johans pappa är också det.
Uh-huh.
Så det var ju verkligen en sån där sjukdom som man var jätterädd att barnen skulle få. Vilket jag fattar, för man kunde ju få det liksom superlätt. Och sen var man liksom funktionshindrad.
Ja.
En stora del av livet.
Och gud, jag läser en bok nu som är så jävla bra. Kan varmt rekommendera den. Den heter Lisa och Lilly av Mian Lodalen. En underbar kvinna som läser in boken själv också. Och hon är lesbisk och har skrivit många böcker om förälskelse mellan kvinnor. Och den här boken är så jävla sorglig, Lisa och Lilly. För den är baserad på en sann historia. Om 1912 så hittade man hittade två unga kvinnor, 16-17 år gamla tror jag, som hade tagit livet av sig och blivit begravda tillsammans.
Vad Romeo och Julia.
Verkligen. Och hon har liksom berättat den här historien som den kan ha hänt för i allmänheten så berättades ju den som att de här tjejerna, de var bästisar och de var kära i olika killar och de var olyckligt kära i de killarna, så att de tog ut av sig tillsammans. Man bara, säkert du?
Yeah, right.
Så lyssna på den. Den är fan toppen. Eller läs den med ögon. Om man har såna. I alla fall, jag kommer tänka på det för att det är en tjej som har polio där. Skit i det! När
okej, okay, så hon var livrädd för att han skulle få på, hon var väldigt så här, det här, du får inte bli smutsig för det, du vet, jag fattar allt. Hittills känns det som att hon är väldigt nervös över hans hälsa.
Ja.
Och kanske lite övernitisk.
Ja. Och sen så blev det liksom värre och värre. När han var mindre än ett år gammal så satte Dell honom i ett mörkt rum och låste in honom där som straff för att han hade tuggat på hennes måttband. Mm. För då var väl det bakterier på det.
Börjar man straffa små barn, det, då lyfter jag min hand från den personen.
Ja, visst. Och också när han inte ville ta en tupplur, som barn ofta inte vill, så knöt hon fast honom till sängen. Eller band fast honom. Och när han inte ville dricka sin mjölk så slog hon honom.
Ja.
Det stod att hon spankt
Men det är, och det är väl sak. Där, du vet, de är så här, he pampered, alltså hon var så här overbearing, men bara, nej, alltså det är barnmisshandel, det måste ni alla sluta med.
Ja.
För det känns ju inte som att hon var värre än någon annan.
Nej.
Egentligen.
Nej, egentligen. Tiden. Nej, hon var bara mer öppen med att,
så här, i den settingen.
Hon var lite, hon hade lite basilskräck också.
Mm.
Hon tvingade honom att öva på piano en halvtimme innan skolan varje dag.
Det låter jättebra.
Ja, visst. Hon lärde,
drill that kid.
Hon tvingade honom, eller tvingade honom, men hon fick honom i alla fall att plugga väldigt, väldigt mycket. Och, så att han hoppade över, inte bara en, utan två klasser när han var liten.
Snyggt jobbat.
Hon var lite märklig också. De hade inte lite pengar, men ändå så gick hon till slaktaren och tog så här gamla ben som han tänkte slänga till sin hund och så här slaktrester. Och bara, nej men detta kan jag göra soppa av, det blir perfekt. Man bara, så lite weird. Och, men det var ändå, Charles verkade ha det bra. Han var en glad unge liksom. Och säger att han var jätteglad att hans mamma lärde honom hyfs. Och hon hade då sagt till honom att man alltid ska vara artig. Och kan man inte vara det så ska man inte säga någonting alls. Och du ska respektera kvinnor. Speciellt när det kommer till sex. Och så berättade hon för Charles då att ja, men din pappa, han kan vara väldigt så här girig när det kommer till sex. Att så här, om han ser mig i sovrummet med BH och trosor, då börjar han ta på mig liksom. Och sån ska inte du bli. Man bara, ja men tack för att du berättar exakt så här mycket om ditt sexliv.
TMI.
Ja, verkligen. Och du ska inte göra någonting sånt med dina flickvänner någonsin. Och du ska alltid fråga om lov och så här. Och det visste ju bra. Och när han blev äldre så skulle hon alltid köra honom till dejter och ringde till tjejernas föräldrar så som han dejtade och bara, det här, det kommer inte hända någonting så du kan vara helt lugn. Man bara, mom.
You're being weird.
Ja. Alltså det är så jävla, hon svänger väldigt mycket. Ena grejen man hör är så, ja det är väl bra, och sen så andra är bara,
ja, det är lite så här, jo, jag fattar vad du, vad poängen är här, men lugn nu lite.
Ja. Hon skrev upp Charles på en kurs, en distanskurs i taxidermi. Alltså att stoppa upp djur.
Jag hade glömt det. Det är sån jävla, det är sån bizarr och liksom makaber twist.
Ja, det är inga, så jävla.
Du får inte tugga på mitt måttband, men jag vill gärna att du tar döda djur.
Och ja, och det var liksom med. Inte så här att han sköt några djur, jag vet inte om det hade varit bättre. Eller inte först i alla fall. Utan det började ju med att han tog hem döda fåglar som han hittade ute. Men det var tydligen helt rum. Helt lugnt.
Ja.
Tog hem de döda fåglarna så de kunde stoppa upp dem tillsammans. Och hon visade honom allting. Så här, den här kniven använder man för att skära upp huvudet. Den här lilla skeden använder man för att scoop out the brains. Och den här skalpellen använder man då för att skära bort ögonen från deras sockets.
Då lär man sig det. With an exacto blade, så att säga.
Och så var det något verktyg också som drog ut ögonen då när man hade skurit bort.
Nej, men sluta. Jag fick en sån jävla kvällning. Ja.
Nej.
Ja.
Och,
nej, men så är det i livet, va?
Och det står på Wikipedia också att han fick sin första pistol när han var tonåring som han dödade smådjur med som han sen stoppade upp. Och ja, han var väldigt engagerad i den här kursen. Stoppade upp mycket djur hit och dit. Det är ju tydligen en konstform, va? Och det kan, man har ju sett väldigt mycket dålig taxidermi, absolut. Det är ju väldigt roligt att googla.
Det är det roligaste jag vet.
Ja, vad heter det? Lejonet. Det som är så jävla roligt.
Jag vet inte, men det är, jag vet vilket
någonstans menar. I Sverige, jag glömmer alltid vad det heter. Alltså det är inte ett egen namn, utan det är så här på något slott. Liksom. Mm. Och, ja, det är väldigt kul. Men han ville ju då att detta skulle vara en konst. Och det var en professor som höll den här distanskursen som var så här, det här är en konstform. Och de ska ju se så lifelike ut som möjligt. Och till slut då när han liksom gjorde de här, när han stoppade upp de här djuren, så var det dags för liksom the crowning touch, ögonen då. Att det skulle vara det sista som skulle få dem att se riktigt levande ut. Och han brukade gå till en djuruppstoppningsaffär. Som tydligen finns. Och brukade liksom titta på de här lådorna som var fulla med fake-ögon. Så här uggelögon och örnögon och rådjursögon. Och bara, åh, vad fina de är. Typ som man själv tittade på godis och leksaker.
Och han, och man kan i och för sig fatta det när det är fina kulor. Ja. Men om man tänker vad de ska användas till, det är då man börjar.
Ja.
Nej, va?
Ja, och han önskade att han kunde samla på de här ögonen då som andra barn samlade på kulor. Stenkulor.
Mm.
Men Dell bara, nej, de är för dyra. Du ska inte ha några sådana ögon. Jag, vet du vad? Jag fixar detta. Jag har ett billigt sätt. Så hon tog fram sitt sykit och på hans färdigt uppstoppade djur då så satte hon in sina egen gjorda ögon. Nämligen gjorda av knappar.
Åh oh, gud. Vilken tråkig liksom... klassisk, det här duger gott och man bara nej, ja. Det ska vara en riktig Barbie, du vet, det är den känslan.
Ja, verkligen. Citat från artikeln: everyone who came to the house would peer into the cabinet to see what he had done, and there peering back would be his birds, beautiful, lifelike and blind. Ja, ja.
Åh, herregud.
Ja, det måste ju se för jävla äckligt ut. Alltså. En jävla typ uggla med knappar till ögon.
Åh, gud, ja.
Skräck. Sen när han var 13 år så började han stjäla lite. Och han greps för aggravated assault. Han hade brutit sig in i en affär, stulit en klocka. Och det här assault-grejen var att han tände eld på sin kemilärares klänning. Citat av misstag, okay. Slutcitat.
Yeah, right.
Mm.
Det har man ju alla råkat göra någon gång, eller?
Ja, visst, det är sånt som händer. Och han hade... Alltså, det gick ju alltid bra för honom i skolan fram tills nu. För nu börjar han bli jävligt uttråkad av det. Men hans mamma kunde inte få reda på det. Att hans betyg dalade. Så när... han fick chansen så smög han sig in i skolkontoret och fixade lite med sina betyg så att han fick straight A's.
Okej, okay. Men det var väl smart.
Och förfalskade rektorns och lärares namnteckningar och sådär. Toppen. När han var 15 år gammal så gick han ur high school och då med sina fejkade betyg så kunde han börja på North Texas University. I slutet av hans första år så greps han för att han var med i någon så här student burglary ring som hade brutit sig in i några affärer och stulit jävla massa grejer. Han bara, men jag har inte gjort något, jag har bara förvarat de här grejerna till mina kompisar. Man bara, ja, tyst nu. Och Dell, hon är ju en jävla knasboll, va? Hon gick till affärägarna och försökte betala tillbaka pengarna till dem för vad som hade stulits och försökte övertala domaren att låta henne vara Charles advokat. Och så frågade hon också om hon snälla fick ta hans plats i fängelse.
Nej, men.
De bara, nej.
Åh,
det får du inte.
Och ni ändå, du vet, en sån som man är så här, ja, men jag menar, du är en fin mamma. Vi fattar att vad du försöker, men det är inget av det här blir så bra nu.
Mm. Visst, visst. När han var 16 så... just det, vid något tillfälle så hittades han också med stulna kontanter och två handguns och ett gevär. Så då fick han också fängelse. Så lite små runder till fängelse.
Det verkar inte gå bra.
Nej.
Det är liksom tidig kriminalitet och ja, det är mycket.
Ja.
Mycket red flags.
Ja, och mycket weird flags.
Mm.
Man bara tar bort den där flaggen, den är för konstig. Det här är faktiskt Hörby. Nej, jag skojar bara. Det är ett skämt på att de har förbjudit Pride-flaggan där.
Ja, ja. Just det. Det är väl inte... Är det, ja, det kanske. Jo.
Det är väl Hörby.
Ja, det kan det vara.
Tack. Jag kanske har fel också. När han släpptes så började han Arkansas State Teachers College och han, hans huvudämne var han var pre-med. Och han var väldigt bra, alltså väldigt kingig i skolan. Han var så president of the French club, business manager of the yearbook, member of the school choir, halfback on the football team. Och alla var jätteimponerade av honom. Han var bra på allting. Och snygg och sådär. Obehagligt. Men så var han också väldigt mycket prankster. Och fratboy och busig liksom samtidigt. Så han var, man kan ju verkligen se att han var populär.
Mm.
Han började dejta en kvinna som gick på samma college. Som heter Betty Hester. Det var en grej som hände i skolan som är så jävla weird. När den här berättas i den här artikeln så så kallar man den här killen som vi ska prata om nu för Andrew. Så det gör vi här också.
Mm. Mm.
Andrew var ihop med en tjej som var så jävla snygg. Snyggaste tjejen i skolan. Men han gjorde slut med henne, Andrew, in a fit of anger. Och hon, alla bara liksom så här, det var så sjukt för att hon var ju så snygg och då kan inte jag sluta med henne. Hon har så här, almond shaped eyes och så här, ja, så snygg, så gör man bara inte. I alla fall, efter att han hade dumpat henne så tog han massa bilder på henne och alla bilder han hade på henne och rev sönder dem och slängde dem i soptunnan på sitt rum.
Mm.
Några veckor senare så skaffade Andrew en ny flickvän och han fick en bild på henne. Och en kväll när Andrew tittade på bilden på hans nya tjej så var han så här, hon är så snygg, hon är så fin. Men va? Det är någonting konstigt. Det är något konstigt med den här bilden. Tittade han lite närmare. Då var det inte hennes ögon på den bilden. Utan någon hade ersatt hans nya tjejs ögon med hans före detta tjejs ögon på bilden.
Fy fan vad läskigt.
Ja.
Uff, det är så obehagligt.
Ja. Och när han tittade upp i taket så såg han att det var ett annat par av hans ex-flickväns ögon i taket. Staring down at him.
Och för fan, jag hade tappat det verkligen.
Och på toaletten, på killtoan, down the hall i den här dormen. Då ovanför pissoaren så var där också utklippt hans ex-flickväns ögon stirrande på en när man pissar. Alltså var han än vände sig så var det bara massa bilder på hans tjejs, på hans ex-tjejs mandelformade ögon. Alltså,
fan.
Och gissa vem som hade gjort det. Givetvis Charles Albright, den lilla busen. Den gamla prankstern. Han hade alltså han hade tagit från soporna alla bilder på hans ex och bara, jag ska spara de här till rätt tillfälle.
Alltså det är ett bra prank för det är så jävla weird så man skulle ju bli livrädd.
Ja, ja det är det. Men också, vad fan.
Ja, gud ja.
Men jag, ingen tyckte det var konstigt. Alla bara så här, han är så flippig.
Mm.
Sen så kom någon på honom med att ha massa stöldgods på sig. Han var på tågstationen med en resväska full av stöldgods. Bland annat hans egen fotbollstränares golfklubbor. Så då stängdes han av från skolan innan han kunde graduate då. Men det sket väl han i. Han förfalskade sin degree och stal rätt dokument och gjorde egna signaturer och sådär. Och så fick han en egen fictitious bachelor's and master degree.
Du, han är om sig och kring sig, alltså. Han fixar ju.
Ja, visst. Han löser problem.
Han ordnar och ställer för sig.
Mm. Han har alltid beskrivits som väldigt glad. väldigt liksom sorglös. Och bråkade inte med någon och sådär. Han var liksom en renässansman. Han kunde franska och spanska flytande. Han var jättebra på att måla. Han var able to woo women by playing Chopin preludes on the piano or reciting poetry by Keats. Sexigt.
Okay.
Alltså som sagt, detta är inte, det var ju liksom 50-talet. Det är inte så. Ja. Det var liksom 200 år före Kristus där det inte fanns något bättre att göra än att lyssna på en dikt.
Nej, verkligen. Men visst,
absolut. Han gifte sig med sin college girlfriend Betty. Jag fattar inte riktigt det. Vi märkte hon inte att han blev avstängd från skolan. Men ja. De fick en dotter.
Kanske inte han var en liten rebel without a cause. Härlig.
Kanske det. Hon var ju lärare. Och han... hade ju också ett jävla toppen CV nu då, för han hade ju en master degree i biology som han hade gjort själv då.
Just
det. Jobbade på en annan master degree i counseling and guidance, och han skulle också gå in i någon slags så här ETSU PhD program i biology. Så det, han hade fixat och donat där, så det gick toppen.
Mm.
Och med det CV:t så fick han jobb som lärare också. Precis som sin fruga. Och hans elever älskade honom. De tyckte han var superfascinerande. Han kunde berätta så jävla mycket grejer. Och kunde latinska namn på allting. Och liksom utöver det han lärde ut så kunde han jättemycket. Så alla bara wow. Och han körde en grön korvett till skolan. Och hade ödleskinsskor. Och... det var några tjejer som, kvinnliga elever som skrev kärleksbrev till honom och sådär, bla bla bla. Coachade fotbollslaget och bla bla bla.
Coolest teacher in town.
Ja, visst. Och så alla blev ju, han var ju väldigt populär, så alla blev väldigt förvånade när en ETSU official, alltså för det här PhD-programmet. Jag vet inte vad det är för någonting. Men det var i alla fall någon official som fick reda på att han skulle göra en PhD hos dem. Och han bara, men nej, det ska inte alls. Jag vet inte ens vad han heter. Vem är detta? Så kollade han in honom då. Då fick han reda på, då såg han liksom, nej, han har inte ens en bachelor's degree. Så det var lite av en slump som skolan fick reda på då, att nej, det här är bara fake allting. Han har ju fejkat allt. Och nästan kommit undan med det.
Mm.
Men de kunde samtidigt inte åtala honom, för det var lite för pinsamt för dem att de hade gått på det.
Just det.
Så,
nej, det är klart.
Ja. Eller, plus att de tyckte ju han var en jävla härlig kille, va?
Mm.
Så
he may be a bad person, but it's a really good teacher.
Mm. Och det var ju ett victimless crime, va? Men han fick plida guilty till fraud charges och fick ett års probation. Inte jättelätt att få jobb efter det. Frun fick försörja honom. Han tog lite olika random jobb, max 3 månader på varje jobb. Så här, designer för ett flygplansbyggarföretag och illustratör för ett patentföretag. Snickare, vinflask.
Just det, han kan inte vara där med 3 månader, för då märker de att det här kan ju inte han.
Ja, men typ.
Det här kan ju inte det.
Men jag tror att han kunde mycket grejer, men jag tror att han... förfalskade förmodligen en hel del dokument för att få de här jobben, tänker jag.
Ja, men jag tror liksom han kunde låtsas som att han kunde grejer ganska länge. Jag menar, designa flygplan, nej.
Ja, sant.
Nej, va ändå.
Tydligen, on a lark så stack han till mexikanska gränsen vid ett tillfälle för att bli en bullfighter. Och kallade sig Senor Albright from Dallas. Stod det på affischerna.
Kul.
Men alla tyckte ju bara att han är för skön, den där tokiga grannen vi har.
Så det känns ju som att han lever ett spännande liv.
Ja, visst.
Eller hur? Hittills tänker man ju bara så här, lite som Catch Me If You Can-grejen. Att man är så här, vad ska han hitta på härnäst?
Lite så. Sen så hälsade jag på en kompis som jobbade på en skönhetssalong. Och då kom han på att, vad fan, jag ska ju gå till beauty school. Det är klart jag ska bli en beautician. Så det gjorde han.
Mm.
Och sen så fick han jobb på salongen med hans kompis och började som stylist och kallade sig själv för Mr. Charles. Och där var det en, han berättade också för en kund där att säga, jag är en framgångsrik konstnär. Och de bara, oh, kan inte du måla ett porträtt på min fru? Han bara, visst, det kan jag göra. För $250 skulle han göra det. Och han var ju väldigt bra på att måla. Men det tog så jävla lång tid. Så efter ett tag så var de så här, men är du klar med det snart? Eller han bara, nej, inte riktigt, inte riktigt. Och vid något tillfälle så kom vännen hem till honom och bara, men kan jag få kolla hur långt du har kommit då? Och då såg han, det var en 6x3-foot tavla som han hade målat. Väldigt fint, väldigt realistiskt. Håret, munnen, näsan, allting var jättefint. Men allt var inte klart då. Han hade inte gjort ögonen. Och han bara, men hallå, när ska du börja med ögonen? Och han bara, when I'm ready.
Ja, och det tog liksom en speciell känsla i rummet.
Ja, va? Visst. Och det tog flera månader tills han till slut var klar. Och då var de så här, wow, vad fint. Men det är ju,
det kändes ändå. Och då var ändå, det ändå lyckat.
Ja, det var väldigt fint. Det var inte två knappar. Som man hade suttit.
Det hade ändå varit så jävla starkt. Man bara, men jag bara, when I'm ready. Så bara, oj, jag har en bra grej här.
Mom!
Mom, where's the buttons? Mom!
Han skilde sig från Betty 1974. Och sen så raggade han en jävla massa väldigt populär bland tjejerna då. För att han kunde allting. Och ja, kunde då recite from memory all 42 verses of The Eve of St. Agnes by John Keats. Sexigt värre.
Inget skulle få honom att springa mer än en kille som börjar med den skiten.
Nej, alltså läs aldrig upp någonting för mig, är du snäll.
Gud, nej.
I 71 så greps han för att han hade förfalskat lite checkar. 79 kom han på med att snatta 2 flaskor parfym. Han fick bara probation.
Det är så random shit som man fattar hur mycket han stjäl annars. Alltså det var 71-79. Ja, att man fattar så här, de åren däremellan. Nej, men det har gått grejer.
Gud, ja. 1980 så fick han fängelse, för då hade han stulit en såg från Handy Dan som är en affär till den. Fick 2 år i fängelse. Men han satt bara 6 månader. '81 så dog hans mamma. Då ett tag senare så var hon och hälsade på lite kompisar från kyrkan. Och då kom de på honom med att molesta deras 9 år gamla dotter.
Alltså det där är så sjukt.
Det är så jävla sjukt. Och det känns ju så mycket i den här berättelsen som att det kommer från ingen jävla stans. Men det vet man ju verkligen inte.
Men förutom att hans mamma dör.
Ja, visst.
Nej, men också mamman dör. Yeah. Plötsligt hände det.
Visst. Ja, det känns ju som att han kunde släppa lite på, om, eftersom hon nu var väldigt kontrollerande och sådär, så bara fuck it. Nu kör vi. Han åtalades för det. 85 så erkände han för en domare och sådär. Han var 51 år gammal då. Han fick probation bara. Han har själv sagt att han var oskyldig, men han var tvungen att erkänna för att avoid a hassle. Lol.
Ja, men visst, det är så det funkar, absolut.
Ja, visst.
Men hur jävla sjukt att han fick sitta inne 6 månader för att ha stulit ett
en såg.
Verktyg. Mm. Och probation för det där.
Mm.
Fan vad irriterad
hon blir. 85 så träffade han en kvinna som heter, som heter Dixie. I Arkansas. Han flyttade in hos henne. Och hon försörjde honom. I princip.
Han har skilt sig från Bette då, eller?
Ja, de skilde sig 74.
Jag antar han började molesta små. Vad sa du?
De skilde sig 74.
Ah, okej.
Vid det här laget så hade han redan ett litet dubbelliv, kan man säga. Han var frekvent besökare av Red Light Districts all over Dallas. för en del som sålde sex så var han en vanlig torsk liksom som köpte sex. Och för andra, till exempel Susan Peterson, så var han en sugar daddy. Ja, men han stod som borgens man och sådär för att hon skulle komma ut ur häktet några gånger och sådär. Det finns också bevis på att han och Mary Pratt var vänner ett tag innan hon började sälja sex. Och andra som sålde sex berättade att när Mary Pratt började sälja sex på The Star Motel så var Charles Albright en av hennes stammisar. Och Mary sa att Old Man Albright var en bra kund, så att säga, att han ofta betalade, han kunde tänka sig att betala lite mer än the going rate. Och med vissa tjejer så hade han liksom någon slags platonisk grej. Han plockade upp dem, snackade med dem, bjöd dem på hamburgare och släppte av dem igen utan att försöka ha sex med dem.
Jag tycker det är som red flag det där.
Ja,
alltså så här, be nice to prostitutes. Alltså, jag vet inte. Det är så en himla...
Kan du inte bara vara snäll mot...
Ja, du är en sämre människa än mig, men här får du av mig en hamburgare. Alltså du vet, det är lite så här...
Ja, precis. Och med andra hade han då standing appointments liksom. Alltid på eftermiddagarna när Dixie var på jobbet. Och vid något tillfälle så ville han ha en dubbel, så att säga. Han ville ha två kvinnor en kväll. Och då så var det, då gick han till Susan Peterson och till en annan kvinna som sålde sex som heter Edna Russell. Och de tog in på ett motellrum och där så handklovade han fast dem till sängen och började slå dem med ett bälte och med en förlängningssladd och skrek hela tiden, scream bitch, you know you like it. Så nu började han bli våldsam också. 1990, hösten innan
mordet började. Men de kom undan från det, fråga bara.
Vad sa du?
Hur, liksom, då kom de undan från det eller var det?
Jaha, jag tror att han typ betalade dem och efter det. Liksom. Han misshandlade dem och sen så vet jag inte vad som hände mer efter det.
Jävla sjukt.
Hösten innan morden började, 1990 i oktober, så ja, han var liksom en toppenmänniska utåt sett. Snickrade på dagarna och började göra massa home improvement och bla bla bla. Han hade ju då ärvt lite egendom av sin pappa som dog 86. Så där, han hyrde ut det lite och fixade lite i det och stod och använde det ibland för att köpa, för att ligga med kvinnor som han köpt sex av. Mm. 1 oktober 1990 så började han som en paperboy. Han började leverera tidningar. Vilket var väldigt passande, för det var då på natten. Så att då kunde han förmodligen spendera mer tid med att köpa sex.
Just det.
Han beskrivs också som att han var aldrig arg. Han tränade softball. Senior softball team var han med. Och de beskrev honom som att nej men gud, han ville alltid bli omtyckt. Om någon liksom började tjafsa med honom så ville han hellre typ ge en present än att börja bråka eller försvara sig liksom. Varje gång han såg en av mina döttrar så fick hon en present eller en $10 sedel. Men vid något tillfälle...
Jag undrar vad han gjorde mer. Känns som en grooming-grej och han har snott alla grejerna. Men jag fattar verkligen att man uppfattar det så.
Men vid något tillfälle när de spelade softball så var det en bil som körde förbi med två kvinnor i. Den körde förbi ganska långsamt. Och då var det en lagkamrat till Charles som skämtade så här: haha, Charlie, you're single. Why don't you take after them whores? Och då svarade Charles, hell, I'd kill them if I could.
Oj.
De andra bara, hallå?
det är hårt.
Vad var det? Och så skojade de vidare, försökte skoja bort det på ett ganska äckligt sätt. Ja. De bara, vad menar du? Vi behöver horor. Det håller män från att jaga efter gifta kvinnor. Och då svarade Charles, the hell it does. Och blev jättearg och marscherade iväg till sin bil och stack. De bara, vad fan hände nu? Så några dagar senare så var det någon som snackade med honom och bara, nej men alltså förlåt för det, vi skojade bara. Och då svarade Charles, well, it's a touchy subject with me. My mother was a prostitute. Då menade han sin biologiska mamma. För han hade vid något tillfälle fått reda på att det var inte så att hon var en så här framgångsrik law student. Men hon var en sköterska, bodde i Wichita Falls. Han hade träffat henne, presenterat henne för sin pappa och sin dotter. Hälsat på henne några gånger. Fanns inga bevis på att hon sålde sex. Men på något sätt hade han blivit övertygad om att hon gjorde det. Liksom bara fått för sig det.
Jag bestämmer för att det är så, då är det så.
Ja. Någon slags så jävla märkligt hora-madonna-komplex som också överförs på de här kvinnorna då som säljer sex. Att han bara, du får mat, jag älskar dig, du är så fin och vi behöver inte ha sex. Och nu ska jag slå dig och nu ska jag döda dig, jag hatar alla horor. Man bara, va? Vad är det som du vet?
Så var det med Willie Picton också. Alltså han i Kanada, grisbonden.
Alltså?
Han som mördade sexarbetare på löpande band. Han hade också så här flera som bodde hos honom och han var så schysst och du vet så här.
Ja.
The big savior.
Ja, det är för konstigt.
Mm.
Då ska vi se. 22 mars 1991 så... Ja, polisen fattar ju att det är han. Och de sticker till 1035 Eldorado. Ett tag team. Och går in i huset och handklovar. Handfängslar Charles och leder bort honom. Och han säger inte ett ord. Dixie, som han bor med då, han är ju inte singel, by the way. Utan han bor ju med Dixie och hon bara, vad är det för fan är det som händer? Hon bara fattar inte någonting, utan hon bara skriker. De förhör honom hela natten. Han säger ingenting, han erkänner ingenting. Han beter sig som att han aldrig hört ett enda namn av dem som han har mördat. Polisen söker igenom hans hus. De FBI tar till och med in ett high-tech machine som kan se genom väggar. Och de hittar lite intressanta items, vilket inte alls är särskilt intressant. Carpenters woodworking blades. Ja, han är snickare. Exacto blades. Ja, det är lite mer intressant. Skalpellarna alltså. A copy of Grey's Anatomy.
Ja, ja. Okej.
Och at least a dozen true crime books. Så det måste ju vara han då, ja. Men de hittade ju aldrig de här.
Men Grey's Anatomy, på den tiden betyder väl inte det serien då, utan det betyder anatomi.
Ja, det betyder garanterat anatomi. Inte serien. Jag tror inte det är en DVD-box. Men,
nej, precis. Nej, men det är du menar väl på då att han har lärt sig själv om de här grejerna då.
Precis.
Men det, ja, nej, det är väldigt random shit som är... Inte förklara någonting.
Ja. De önskade ju att de skulle hitta ögonen, men det gjorde de inte. Man hittade bakom hans, deras handbyggda kamin, liksom, så hittade de en gömlucka, liksom, där det var massa pistoler och gevär och sånt. Men inget av dem hade använts för morden. Kunde man se sen. Nej. I alla fall... Han erkände ingenting. Dixie hävdade att han hade varit hemma alla de här kvällarna som det gällde och nätterna. Rättegången började 13 december 91. Veronica Rodriguez vittnade till försvarets sida. Hon bara, nej, jag har aldrig träffat Charles Albright. De tvingade mig att välja ut honom eller hans bild i den här line-upen. Och Axon Schindler fortsatte förneka att han hade räddat Veronica från Charles den där natten och sådär. Så det var ju lite kämpig rättegång. Men,
ja, men det finns ju inget som säger att hennes attackerare heller var han.
Nej.
Nödvändigtvis.
Eller hon blev ju jätterädd när hon såg bilderna och sådär. Och hon kanske inte vågade säga någonting. Men hon gör ju vad hon vill, så att säga. Hon blev ju också uppenbarligen coerced till att erkänna någonting hon inte ville. Eller hade på fötterna för, eller på fötterna, men du fattar vad jag menar.
Och sen har vi väl bara polisens Sarah, hon blev jätterädd när hon såg bilden, det vet vi inte, ni kanske blev stressad för att ni stressade henne.
Kanske liksom.
Det var mer intressant med den där Brenda heter hon, va, med the red pumps.
Ja. Det enda beviset man hade egentligen var en jävla massa hårstrån. Och det är ju inte toppenbevis. Det är ju mer så här, oh, det ser ganska likt ut i mikroskop, tror jag.
Ja, på den tiden. Nu kan man ju ta ut DNA från det, men då kunde man ju inte det.
Nej, precis. Men det fanns i alla fall på alla kroppar, både Marys, Susans och Shirleys, kunde man hitta hår som var lika hårstrån från, från Charles huvud och pubic area. Det var också
typiskt, som han håller på också med så här, uppstoppa upp djur, att han är så här, just ögon och hår. Alltså att båda dem.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Att det, båda de tillhör lite så här.
Ja, det är lite samma. Passar,
liksom. Ja. Ja.
De hittade också hår på en filt i baksätet på Charles bil, som var lika hårstrån från Mary och Susan. Man hittade hårstrån i Charles dammsugare som matchade hårstrån från Shirley Williams. Det var också en annan kvinna som sålde sex som heter Tina Connolly, som vittnade om att en kväll så hade en stammis plockat upp henne på Fort Worth Boulevard. Hon såg aldrig honom vara ute och leta efter att köpa sex på kvällen, förutom en gång, och det var den kvällen när Shirley Williams försvann. Tina i alla fall berättade för Regina och en till polis att han hade tagit henne till en spot som var ganska avskild i skogen liksom. När de skulle ha sex hade han tagit henne dit. Så hon visade polisen den platsen, och där på den platsen hittade polisen en gul regnjacka, precis som den som Shirley hade haft på sig sist hon sågs i livet. Och man hittade en filt. Och på jackan och filten så hittade man hårstrån som matchade med Charles hår. Ja. Försvaret hävdade att den som var misstänkt egentligen var Axton Schindler, bla bla bla, för att han pratade ju så snabbt och han var så konstig, och han bodde ju faktiskt på Charles Albrights adress och bla bla bla. Så det var bla bla bla. Han dömdes i alla fall. 18 december.
Det är himla dålig bevisning mot honom.
Ja, verkligen.
Alltså jag menar, jag visste det, men liksom.
Ja, det är verkligen det inte
rimligt att döma honom på det. Nej, verkligen inte.
Den 18 december 91 så dömdes han till skyldig för ett av morden, och det var för det på Shirley Williams. På de flesta ställena stod att han fick livstidsfängelse. På ett ställe stod att han fick 5 years to life. Vilket är ett ganska brett spann.
Ja, men det är det. Det får man säga. Beroende på hur länge han hade tänkt leva till, naturligtvis.
Ja. I fängelse så jobbar han som snickare och han läser böcker om inbördeskriget i USA. Han tränar softball och han skriver kärleksbrev till Dixie. Och det var berättelsen om Charles Albright, the eyeball killer.
Han är så himla amerikansk.
Ja. Verkligen. Åh, gud.
Ja, spännande.
Nu hoppas jag att detta gick in på band. För jag orkar inte dra igenom det här en gång till.
Nej, det är inte kort.
Nej,
det är inget kort case.
Nej, det är ett av de längsta jag gjort. Jag vet inte hur det gick.
Ja. Nej, eller något. Nej, ska jag. Åh, gud, det hade varit.
Åh, fy fan, långt. Jag hade dött. Jag hade aldrig gjort det igen. Jag hade slängt anfallet.
Nej. Ja. Vi hade varit tvungna att bara, vi kan inte ha den här podden längre.
Nej.
Vi får lägga den. Så det blev det för mig och Johan. Vi hade ju podden Jag orkar inte, som vi ska ta upp igen vid tillfälle. Men då skulle vi göra ett så här, ja, men typ avsnitt i sommaren som var så här, gå igenom vilka som hade fått, vi klagade på grejer. Vi hade gäster som klagade på grejer, och sen så fick alla poäng för hur mycket, hur jobbigt det är liksom.
Mm.
Så de högsta poäng skulle vi ranka och så här. Så spelade vi in hela, det har inte funkat, allt är borta, och sen då bara la vi ner podden.
Ja, men jag fattar det.
Sen blev det inga fler avsnitt.
Man klarar inte av sådana blås.
Det blev för jobbigt.
Och jag kommer ihåg när jag var med i Jag orkar inte. Och jag tror att jag pratade om att jag orkar inte med killar som älskar killar. Och då menar jag inte homosexuella killar. Ja, det var bra på det. Jag ska se fram emot. Ja. Jag ser fram emot att ni tar upp den igen.
Mm. Det gör jag med. Det ska bli härligt. Men hörni, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Våran livesändning som vi gjorde i söndags, den ligger ute på YouTube om man vill se den i efterhand.
Jajamän, och yeah. merch finns på podstore.se och information om hur du får tillgång till våra bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag finns på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Tack för den här veckan nu.
Hejdå!
Hejdå!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.